Eko Göteborg hade ett projekt under 2018 om unga kristna transpersoners situation och deras eventuella behov av en mötesplats, en separatistisk mötesplats. I samband med det kom jag i kontakt med dig, Jonas, som är präst i domkyrkoförsamlingen i Lund och konfirmationsansvarig där. Och du bjöd mig på en fantastisk heldag. Jag fick träffa dig och dina medarbetare. Och du berättade om det som du ska berätta om ikväll här.
The cliffhanger.
Ja, nej, men det var fantastiskt. Och jag var alldeles uppfylld när jag kom hem pratade mig varm i Ekostyrelsen för att vi skulle få hit dig. Så var det med det. Tycker du att presentationen var okej?
Ja, jättebra. Ja. Jättebra.
Så, den första frågan här nu då på mitt papper ikväll, det är egentligen, vad tänker du? Varför gör vi det här, du och jag? Varför sitter vi här?
Därför det här är en, alltså att prata om unga människor och barn med transidentitet, det görs inte. Det hörs inte. Visst görs det, men jag får raljera lite här nu för jag tycker jag kan kosta på mig det i detta fallet. Tittar vi globalt hur det ser ut för unga med transidentitet, så är det de som utsätts allra högsta grad, leder ligan med att vara utsatt för hatbrott, blir dödade i detta. Tittar vi självmordsstatistiken bland unga människor, så är det just den gruppen ungdomar med transidentitet som tar sina liv i största utsträckningen. Utanförskapet finns också inbyggt i deras liv. Tittar vi på Sydamerika och lite andra kontinenter, så det finns särskilt transkvinnor har en profession att kunna utföra, och det är prostitution. Det är där man hamnar. Så det är en utsatt grupp som det inte pratas så mycket om. Och jag tänkte också när vi heter det, Ryssland ändrade sin lagstiftning att vara transperson är samma sak som att ha en psykisk ohälsa. Så vi heter det, så på ett bräde så blir människor av med sina körkort. För man får inte lov att köra bil om man har psykisk ohälsa. Massor med andra saker. Hela världen krymptes för ett helt gäng människor. Och det var inte så många människor liksom runt omkring globalt som opponerade sig mot detta. Det är liksom, det pratas inte så mycket alltså om den här liksom kränkningen av liksom en så stor grupp människor görs. Och jag tror att det har att göra att man har inte så mycket kunskap om de här frågorna. Man har inte heller liksom kanske mött människor och fått berikas av andra människors historia. Så det här är livsnödvändigt, tänker jag, att prata om. Tittar vi i Sverige så kom det en studie där man hade liksom gjort en undersökning, en rätt så stor studie som också överlämnades till bland annat Alice Bah, så våra politiker, när vi hade en regering, fick ta del av. 50% av alla de som hade varit med i undersökningen med transidentitet hade allvarligt försökt och ta sitt liv. 10% var det som lyckades. Så det är en alltså stor del. Och jag vill jättegärna prata om det här, för att alla mina ungdomar, alla mina fina ungdomar som jag har och som jag träffar i Lund, jag vill att de ska bli vuxna. Jag vill att de ska få ett liv. Jag vill att de ska leva. Så enkelt är det.
Så vi pratar om det här för att det på sätt och vis kan vara livshotande att inte göra det, tänker jag.
På många sätt så är det liksom på liv och död. Där, på liv och död. På många sätt, ja. Det är det faktiskt.
Och kyrkan, vad kommer kyrkan in i det här?
Jag tycker liksom att kyrkan alltid har haft en röst som har burit människor rakt igenom tiden så som de är. Och jag tänker att i Kristi efterföljelse så finns det liksom inget annat än att liksom, på något sätt att vara kyrka, både i det stora hela, men också ut i marginalerna, tänker jag. Det var där Jesus gick och pratade. Så för mig är det givetvis att kyrkan ska vara med och jobba för människans okränkbara värde i Kristus.
Vi har ju haft en programpunkt här förra året, eller var det förra? Nej, det var förra året. Just om varför det är så tyst i kyrkan om trans. Mm. Och vi hittar ju inget svar på det, men vi pratar lite grann då om att det är okunskap bland annat. Och att det vi inte kan pratar vi ogärna om. Mm. En förlägenhet, vi vet inte riktigt vad vi ska ta vägen med frågan, så att det blir en tystnad. Har du funderat något på?
Mm. Det har jag gjort, och det handlar ju om att lyfta in liksom, alla människors erfarenhet, tänker jag, i församlingen. Det handlar ju också om söka samarbetspartners, för att alltså min ingång alltså att komma i kontakt med unga människor med transidentitet, det var ju Stolta föräldrar, en organisation som finns genom hela vårt rike. Vi erbjöd lokaler till den här föreningen. Stolta föräldrar, det är en förening med föräldrar som har barn med HBTQA plus status. Jag var där och pratade, och där fick jag också min första konfirmand någonsin med transidentitet. Och det var en väldigt bra start. Och sen har det blivit så här att jag har haft väldigt mycket konfirmander, och mycket. Men det är mellan 3 och 5 konfirmander per grupp med transidentitet. Ledare har jag fått, som har också teologistuderande som funderar på att börja arbeta inom Svenska kyrkan, som kommer till Lund och som ansluter sig. Och jag vet inte varför det har blivit så här, men så här är det, och det är rätt nice faktiskt. Mm.
Ja, för då kommer vi in på min nästa fråga, och det vet jag ju att det tog mig väldigt, när du berättade om ditt första möte med en ung transperson. Mm. Och jag skulle vilja att du berättar det ikväll också, du vet, hur har det påverkat dig och konfirmationsarbetet?
Jag tänkte som så här att, åh vad härligt, den här personen kommer få det jättebra hos oss. Här är vi öppna, och vi har liksom könsöverskridande, vi heter det, både ledare och haft konfirmander, och här räknas alla, och det kommer inte vara några inbyggda funktionshinder i någonting. Men så fel man har, det är så skönt att man blir jordad. Det var ett jättejobbigt år, måste jag säga. Jag var jättearg, jätteprovocerad och förtvivlad och ledsen. För den konfirmanden jag fick hade sånt otroligt självhat och självförakt till sin kropp. Så hen kunde inte låta mig älska honom precis så som jag älskar alla mina andra konfirmander som var i rummet. Det gick inte, och det var så, jag har aldrig blivit så provocerad i hela mitt liv och så ledsen att den här fina unga människan inte kunde låta mig tycka om honom. Det var väldigt jobbigt. Det jag trodde skulle vara några stora problem, som det här med, jag tänkte kanske han inte tycker om att åka på läger och det var absolut inga problem. Det var inga problem. Men jag kommer ihåg första träffen, så var han alldeles vit i ansiktet. Och han var så rädd att inte vi hade det namnet, förnamnet på namnlistan som han hade ändrat i Skatteverket. Han var så rädd att hans dopnamn skulle stå där. Alltså det var liksom det första. Sen är det ju de här förbaskade toaletterna vi har. Och det kämpar jag hårt. Jag måste få berätta. Vi har dam- och herrtoaletter i Domkök och Forum i Lund. Helt idiotiskt, jag vet. Men det är som så att det är ett nybyggt Domkök och Forum. Och vi får inte ändra någonting om inte arkitekten godkänner detta. Och ni kan inte ana vilka brevväxlingar jag har med den här arkitekten. Jag håller på. Jag brukar så här fuska och sätta upp massor med lappar där det står WC på. Klistra över dam- och herr. Grejerna, både vissa träffar på Pride i Lund och sådana saker. Så att jag brukar inte usa så, så att det gör jag gärna, mer än gärna sånt. Få lite tillsägning för den ser estetiskt snyggt. Så det några. Ja, men det tror inte jag. För människor är viktigare för mig än några toalettdörrar, så är det bara. Men det var, jag fick lära mig otroligt mycket av honom. Mycket rädsla och sorg som jag trodde liksom... En sån sak också att när vi hade identitetspass så tänker jag ju identitet som att för min del, jag är 47 år, jag tänker mig som en cisman, jag är homosexuell, jag kommer från Blekinge men bor i Skåne, jag gillar de här filmerna, jag tycker om de här sovmånaderna. Det är ju identitet vad jag är, inte mitt kön. Och jag tänkte att det, så är det också för en 14-åring. Men just det här ordet identitet, det var så laddat. Så laddat. Så att det, liksom, det blev bara en kortslutning. Och när det väl fungerade så blev det också ett överslag för den här konfirmanden. För det blev för känsligt. För han var inte så van vid att det skulle, alltså, allting runt omkring kunde fungera. Så då blev det också mycket känslor och tårar som kom. Så att det var alltså ett tufft år. Och det enda jag kunde göra och ville göra, det var att älska honom ännu mer. Och det gjorde jag. Den finaste presenten tror jag faktiskt att jag någonsin har fått. När det kom till konfirmationsdagen så kom han med en oljemålning som han har målat själv. Och den sitter i kök idag hemma. Det var ett tufft och lärorikt år. Och där förstod jag också så mycket nyanser det finns. Det visste jag ju om jag hade tänkt efter. Men jag tänkte bara liksom att här hos pastor Persson i domkyrkan i Lund, här är det nice. Men det krävs också mera av oss. Så att, det var intressant.
Det har vi ju pratat ganska mycket om, du och jag, då. Just det här att vi kommer att prata mer om det sen, tänker jag, men just att välviljan är en sak, men att det behövs så mycket mer.
Och det ser vi ju i organisationer, jag vet inte om ni har sett nu Kalla fakta, och TV4 har lyft fram Julle från Skåne. Alltså det är sånt här, alltså, jag vet inte varför det är så här, men om man tittar på, när man pratar med stolta föräldrar på riksplan, så säger de att det är mycket mera barn med transidentitet i Skåne än i resten av världen. Det är övervägande. Jag vet inte varför det är så. Och jag tänker så här. Man blir lite provocerad. För vi har en Pride-helg. Har vi oftast på många, många ställen. Och där kommer alla. Nästan. Men många kommer. Och det är fotbollsklubbar. Och det är idrottsföreningar. Och det är som kommer och viftar med kärlekens flaggor och allt möjligt sådana saker. Men det måste också betyda något. Det måste betyda att bli verkligt i alla organisationer. Man kan inte bara gå ut och liksom hålla balolla och vifta med en flagga så är det bra. Utan det måste också fungera i interaktionen med alla människor. Jag blir lite skarp här nu, känner jag. men det måste vara så att alltså, prata och snacka går. Men det handlar också om att möta människan.
För du brukar prata om skarpt lägen.
Ja.
Är det det du menar?
Det menar jag verkligen. För jag menar, Julle, den här lilla pojken, han fick ju inte lov att spela i pojklandslaget. Jag har även haft både liksom konfirmander som har blivit när de var mindre, yngre, blivit liksom, det har också varit stora löftelar och nyhetsreportage om det, som man, där till och med domarna ville ta in barnen i omklädningsrummet för att undersöka om det är en pojke eller flicka, för att de ska få spela vidare i laget. Och det finns det.
Jag har ju fått ett exempel också på att motståndarlaget har lämnat in protest.
Mm. Ja.
För att det andra laget har en kille med.
Mm.
Så att då, det är klart, på ett plan kan man ju förstå att det kan bli så, men det gäller ju att förstå vidden av vad det innebär för den individen som drabbas av det.
Ja.
Som redan är så belastad.
Mm.
Mm. Och du pratar lite grann här nu om de svårigheterna du mötte, eller uppvaknandet, att det ens fanns svårigheter. Jag tänker, kan du säga någonting om vinsterna med att ha med transpersoner eller hbtq-personer generellt i konfirmationsgruppen?
Mm. Mm. Och det tycker jag är rätt tydligt, för att alltså, oftast när man ska prata om någonting och berätta om någonting, så möter man oftast redan frälsta. Förstår ni lite hur jag menar? Det här är, alltså jag har en jättestor konfirmandverksamhet. Vi har konfirmandgrupper som tar upp 40 personer stycket, och jag har 70 konfirmandledare av alla de nyanser. En av dem som har varit konfirmandledare som sitter här längst fram, ensam. Så vill ni veta någonting om mig, så prata med Elsa.
Elsa sitter på alla hemligheter.
Ja, ja. Nej. Men det är som så att vi, alltså, det behövs också, de icke-frälsta behövs. Alltså, en lund, typisk lundarungdom är väldigt politiskt korrekt, men har inte någon erfarenhet i skarpt läge. Vet vad man ska säga, vet vad vuxna vill höra, och vet vad som är liksom helt okej, så rätt så slipad. Men jag tänker också, om man tittar tillbaka på mina, liksom, när jag har varit präst på landsbygden, och där har mina konfirmander, när jag träffat dem, skrikit könsord och glåpord och sådana saker. Och i och med att jag själv är bög, så plötsligt så bara avtar det slutar, för de kan ju inte göra det, för jag är där. Alltså så man måste få vara med icke redan frälsta. Man måste få berika andra människor med en nyans av livet som man inte har upplevt. Och det här gör ju liksom all skillnad i världen, att vara flera av olika slag. Så att det är jätteviktigt, tycker jag.
Behöver vi sätta ord på mångfalden?
Nej.
Jag tänker ibland, du vet, så här att ibland kan man höra sånt där som att nej, men här är det så öppet, vi har inte några bekymmer med hbtq-personer, så det är ingen issue, så vi behöver inte...
Man måste, tänker jag, alltså få öva sig fram, tänker jag lite också. För menar, det där var ju jag. När jag fick reda på att jag skulle få en konfirmand med transidentitet, jag bara, här är det ju, wow. Men man måste också få, alltså, interagera i skarpt läge då, så att säga, för att berika varandra och kunna liksom, ta sig fram och se sina egna, liksom, hur man avgränsar själva utan att man förstår och tror att man gör det.
Jag har pratat med en ung transperson som uttryckte sig, som hoppade av sin konfirmation.
Mm.
Och som uttryckte sig ungefär så här, att jag syns inte och därför finns jag inte.
Mm.
HBTQ-perspektivet och transperspektivet togs inte upp.
Nej.
Och han kände sig alldeles osynliggjord. Och jag tänker att det där som var så otroligt stort i honom, och påtagligt och påträngande. Jag menar, en 14-åring, alltså, det är ju en explosion, en biologisk explosion som också blir ett internt fiendeskap.
Det är inte mångfald att lyfta ut någon från gruppen och säga, men de gör detta, så går vi och gör detta istället på ett annat sätt. Det är inte mångfald. Då finns man inte. Då syns man inte.
Nej.
Det är det som är livsfarligt. Vi tror att vi liksom, ja men om de jobbar med detta så kan vi göra det på detta sättet eller så vidare. Och det är inte mångfald.
När du pratar ju om att vi gör funktionsnedsättningar.
Funktionshinder.
Funktionshinder.
Vi skapar funktionshinder. Ja. För jag tänker så här, för mig är det här, och det var lite grann alltså detta som för innan jag fick min första konfirmand så hade jag en ledare som var klar med sin resa och var man idag och berättade hur det var när personnumret byttes. När han fick ett personnummer där den sista siffran var udda, ojämn, då försvann han från bostadskön som han hade stått i 6 år i Lund. Han hade inga bankkonton som var aktiva, kunde inte betala någonting. Det tog så här väldigt mycket tid. Så att det är så. Och då blev jag bara sånt där fixar inte jag. Då blir jag lite dum i huvudet när jag har sånt. Jag blir jättearg. För då blir jag så här typ att, för jag tänker så här, det finns inga funktionshinder i världen. Vi skapar dem till varandra. Alltså jag släpper inte på den tanken. Och det här måste vi jobba med, tänker jag. Och sånt här får inte hända bara. Det är bara praktiska saker, visst. Men det får inte hända liksom. Och så gör vi också med varandra. Vi skapar funktionshinder mot varandra. Alltså det är det här typ att du ska, alltså det här med kropp kan ju vara otroligt, otroligt känsligt för barn och ungdomar med transidentitet. Alltså du kan inte ha kanske att du döper i havet. Och alltså för att, jag menar, ska den här liksom särken eller kläderna ligga slickade mot den här kroppen som du har förakt? Vad kommer synas och vad kommer göras? Och jag säger att det är absolut inte lätt att göra alla rätt alltid. För den här första konfirmanden, när vi åkte iväg på sommarinternat, jag visste inte att han lindade sina bröst. Jag visste inte att man får bara ha brösten lindade ett visst antal timmar. Sen måste kroppen förandras, för de växer fortfarande. Du kan få skador på revben och bröstkorg och sådana saker. Jag hade ingen aning om detta. Jag hade lagt ett schema som helt liksom var helt förkastligt mot liksom hans fysik, vad han kunde. Och jag fick liksom reda på det precis innan vi åkte, så jag kunde revidera schemat och lägga pauser så att han kunde gå ifrån och ta av sig alltså sina linder. Så att jag menar, det finns ju massor av saker som jag inte hade en aning om, som inte fanns.
Så du tänker att ett schema kan bli ett funktionshinder?
Ja, absolut. Så att, men också dold kunskap. Så jag måste få ha den kunskapen och veta. För att jag får ju lära mig efterhand också.
Ja, jag tänker ju rent att välviljan är liksom första steget. Men vi behöver så mycket insikt och så mycket kunskap också.
Mm.
Och den kan vi liksom inte bara läsa i en bok.
Nej.
Utan den får vi bara av att möta människor.
Mm. Mm.
Så justus, tänker jag, vad viktiga de här ungarna är i våra grupper.
Mm,
just för att, inte för att de ska ta ansvar för att lära oss, utan att vi lär oss av mötet.
Mm. Mm. Och det är ju så, jag är så lyckligt lottad att jobba med ungdomar, de gör mig till en bättre människa.
Mm.
Det är det ju. Mm, härligt.
Går det?
Ja, jo, Ola.
Jag ska få en chokladkaka efteråt. Ja.
Men det är också så, alltså, det var min första konfirmand med transidentitet. Och sen så måste jag förstå också, alltså, precis som vi alla är ett spektra av olikheter, så är också den gruppen också ett spektra av olikheter. Vi måste ändå komma in på kön på något sätt och lyfta fram det i det här forumet. För jag har de konfirmander som är födda som flickor till exempel, ta det exemplet. Men senare att man är en man. Men man har inte så större problem med sin kropp. För det här inne min identitet sitter. Och jag kan dejta då en tjej eller en kille. Och det är den här kroppen som gäller. Det är inget problem, utan det handlar också om hur vi identifierar alltså, oss själva och kön och hur vi mäktar med att bära detta. Så det finns många nyanser av människor, precis som det ska vara.
Jag tänker också, jag är förälder till ett barn med transerfarenhet. Och jag tänker bara på min resa där. Att jag hittade ett foto av henne som var taget någon gång på högstadiet. Och det var så smärtsamt att se det där kortet nu, för att jag såg en begynnande mustasch och jag såg sorgen och paniken i ögonen och jag såg liksom motviljan att det här skulle dokumenteras dessutom på ett foto. Och så slog det mig med förskräckelse att när kortet togs förstod jag inte det. Jag hade inte kontakt, jag förstod inte, hade inte insikt, hade inte djupnat i förståelsen. Och jag var ju varken en bättre eller sämre människa då mot nu, utan det är ju erfarenheten som ger oss den där insikten. Och jag tänker att det är så viktigt att vi hjälps åt och förmedla det, för att det handlar inte bara om när vi tar emot de här ungdomarna att vi inte ska dela upp i kön och vad det nu kan vara som gör att det underlättar. Vi behöver också förstå smärtan i själva situationen och göra allt vi kan för att inte lägga mer börda på den. Har du några funderingar? Du pratar också om det här självföraktet. Vad kan vi göra för att underlätta på den biten? Vad kan du göra som präst och själavårdare?
Alltså, ja. Det är ju en kristen gemenskap vi är i. Och alltså, det handlar ju om... Är det någonting som vi är rätt så bra på, tänker jag, som kristna, så är det ju hoppets bärare. Men vi alla har nog erfarenhet att ha både i oss och runt omkring oss, att där vi verkligen har stått på någon form av kantsrand, eller någon nära oss har stått på någon kantsrand och funderat på att ge upp hoppet överhuvudtaget. Jag ger mig inte på den punkten att liksom både Guds kärlek och min kärlek på något sätt, det går bara liksom... Alltså det är bara att jag älskar ihjäl våra ungdomar och människor. Men någonting som jag tycker är väldigt viktigt, som jag använder, det är alla ungdomsledare i interaktionen med konfirmanderna. Alla ungdomsledare. Ja. För att när vi får ett gäng på 40 stycken 14-åringar, jag kan ju fundera hur det inte var när jag var 14 själv för massor med år sedan. Men de har ju faktiskt en riktigt bra bild, för det var inte så länge sedan de var 14. Och jag tänker att det finns gemensamma nämnare, alltså i det här stora utanförskapet, i mötet med funktionshinder som samhället och världen och andra sätter för en när man är transperson. På något sätt så kan också en 14-åring eller en 15-16-åring identifiera sig, inte med samma erfarenheter, men med någorlunda erfarenheter. Och där gäller det att liksom, vi kommer kanske in på det sen hur jag lägger upp så, men jag är liksom som en dirigent och det är mina ungdomar som är orkestern, mina ungdomsledare som spelar med konfirmanderna och interagerar och utbildar. Så jag utbildar ledarna och ledarna utbildar konfirmanderna. Och där kommer det mycket livboja. Verkligen. Och andra återhämtningar. Och också liksom bara, alltså, kanske bara liksom att hålla liksom den lilla tunna lågan uppe för en stund. Där.